Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Du berättar en hemlis.
Ja.
Alltså, kvinnor som inte har fött barn, de kan också få problem med det här.
Med
att hålla sin urin när östrogenet försvinner i kroppen och så vidare. Så att det här är någonting som jag tycker att alla ska satsa på som kvinna, om man inte vill kissa på sig.
Tja, kära vänner och lyssnare till den här fina podden som ju heter Vattnet går med mig, Nina Campioni. Där vi pratar om graviditet och förlossningar som ni säkert kanske känner till. Och gör ni inte det så är ni extra välkomna till den här podden. Hoppas att ni ska gilla den. Som jag nämnde för några avsnitt sedan så har jag ju lovat att vi ska återkomma till det här med fråga-svar-podd med kära Gudrun Abascal. Våran excellenta barnmorska som har extremt mycket kunskap och gedigen erfarenhet. Hon har ju några år på barnmorskenacken och har förlöst ett antal kids. Vi pratade mer om det i förra frågepodden. Och även i avsnittet där jag intervjuar Gudrun Abascal. Kolla gärna in det, eller lyssna ska vi väl säga. Väldigt intressant att höra hennes väg till det här yrket och vad hon tycker om förlossningsvården just nu. Så, det är väl inte mycket mer att orda om kring det här, utan nu är det pang på iväg med första frågan. Hej Gudrun, blir det lättare att föda barn efter sitt första barn?
Ja, ska jag vara lite cyniskt, jag ska säga, är det lätt överhuvudtaget någon gång? Kan du fundera över?
Eventuellt aldrig ja. Lätt.
Men så här kan man säga att min erfarenhet, det tror jag är allas erfarenhet om man ska generalisera, att jag brukar säga att barn nummer ett banar väg för sina syskon. Mm. Det innebär alltså att det är lättare när man föder barn nummer två, men jag, lätt och lätt liksom, på, utifrån det perspektivet vet jag inte, det får varje kvinna avgöra. Men tittar man på alla på statistik och studier som är gjorda, så är helt klart så visar det att kvinnor tycker, och även alltså föräldrarna och partner tycker att det är en bättre upplevelse gång nummer två. Det är också medicinskt mycket mindre komplikationer.
Mm. Ja, det är det. För annars tänker jag, förlåt, du arbetar med, annars tänker jag också att det kan vara när man, alltså, om man är andragångsföderska, att man är lite mer beredd på vad som kan hända och hur det funkar, att man upplever det som enklare, fast du säger ändå att det finns, att det är mindre komplikationer.
Alltså rent krasst så vill jag ändå säga att det är mindre komplikationer. Mm. Och det går snabbare, det går ungefär, vad brukar man säga, är man andra barnet går dubbelt så snabbt som första barn och så vidare. Så att jag skulle nog säga det. Och jag tror att det är många faktorer som spelar in det här som du säger, att man har en erfarenhet sen bakom sig, men också att kroppen, att man har kroppsminne, jag tror jättemycket på det. Den här gången så vet kroppen verkligen vad man ska göra. Mm. Och det är därför som man, när jag träffar då kvinnor som har en traumatisk första födsel och så ska de föda barn nummer två, så tycker jag att det krävs ganska många samtal. Mm. För att man tror ju att, ja men det här var jag med om förra gången, och nu kommer det säkert att bli likadant. Mm. För det är ju den referens som man har.
Så kände ju jag.
Ja, så att alla ni som har en tråkig upplevelse bakom er, prata mycket om det så att man gör upp med den innan man kliver på nästa gång.
Mm. Men det här att då eventuellt bli lite enklare inom situationstecken andra gången, det är ju ingen regel som fortsätter sen, vad jag fattat det som. Så om man skulle ha för femte barnet så är det inte superduper lätt, utan har jag förstått som.
Ja, det är många. Till slut bara ramlar de.
Ja, exakt.
Och så är det väl inte. Då vill jag väl då prata statistik igen. Mm. Så brukar man säga då att barn nummer ett är det som är tuffast, och barn nummer två, som man tittar på komplikationer och så vidare, upplevelse, så är det den som är bäst. Nummer tre brukar vara väldigt lika nummer två. Mm. Men sen när man kliver upp nummer fyra och nummer fem, så tycker vi rent medicinskt också att det finns fler mera risker med att föda sitt åttonde barn än sitt andra barn. Mm. Så.
Vad kan det bero på?
Ja, alltså, ska vi spekulera? Är det bra?
Låt oss.
Nej, alltså, man diskuterar just det här med att kroppen också, man får ju betala ett pris, alltså kroppen betalar ett pris varje gång, och det är att livmodern blir mer uttröttad. Mm. Så att det är risken för, när det är åttonde barn, kanske tar längre tid, för att livmodern inte orkar på samma sätt, risken för att man får större blödningar och så vidare. Mm. Så att jag tror att man får respektera det och vara medveten om det och inte nonchalera det, att och tro att det blir bättre och lättare och mindre komplikationer för varje barn.
Mm. Då kör vi vidare. Kan födande i vatten öka risken för infektion efter förlossningen, samt föder man ut moderkakan i vattnet i så fall?
Bra fråga tycker jag, för att nu har det precis kommit en avhandling om det här att föda i vatten som är jättebra tycker jag. För att i Sverige har det varit lite tabu att man inte har fått göra det, medan i England så 10% av alla kvinnor föder barn i vatten, och där man inte ser några komplikationer. Nu är studien gjord i Sverige och det säger att det är ingen risk för någon ökad infektion, så att det kan man ta helt lugnt med. Ja, man föder fram moderkakan i vatten om kvinnan så vill. Det där, sen kan man alltid modifiera det. Och det viktiga är att ja, göra det som känns. Men de gånger jag har varit med som kvinna fött i vatten, så har moderkakan kommit ut i vattnet också. Mm.
Men apropå då den här nya undersökningen, tror du då att den här tabun kommer att luckras upp lite?
Ja,
eller?
Absolut. Ja. Redan nu så har man på flera kliniker, framförallt här i Stockholm, så har man då börjat satsa på det och skaffat badkar och så vidare. Så att jag är helt övertygad om att det kommer. För det är många kvinnor som behöver det, både ur smärtlindringssynpunkt, men också själva framfödandet. Mm. Man kan ju dela upp det, men just att föda fram barnet i vattnet har ju varit
Vad härligt, för ja. Det har jag upplevt att det är många som efterfrågar ja. Mer stories kring, att man vill veta mer om det.
Och jag kan säga själv, eftersom jag har varit närvarande vid flera, så kan jag säga att det är något magiskt. Mm. Sen är det jag som är barnmorska och liksom, jag tycker att det för mig har varit en stor erfarenhet. Det här fantastiska lugnet som infinner sig i rummet, tycker jag. Och att partners delaktighet och ja, man blir verkligen ett team. Mm. Så lugnt och fridfullt har jag varit. Det är min erfarenhet i alla fall.
Spännande. Då kommer nästa fråga. Jag vill veta om man som barnmorska aktivt väljer att inte informera om att det kanske är för sent för smärtlindring vid förlossning. För att inte oroa kvinnan då. När jag kom in och var 8 centimeter öppen så var det ingen som sa till mig, tyvärr det är för sent. För jag vill ju gärna ha allt enligt mitt brev, men jag fick endast lustgas. Allting gick toppen, men ändå, undrar jag.
Alltså nu blir jag upprörd igen. Vadå? Men barnmorska kan inte aktivt välja bort att informera om saker och ting. Jag blir, men hallå? Alltså, det är ju någonting som man ska komma överens med kvinnan. Det finns en lag som säger så här, att kvinnor har ett informerat val när de föder barn och när det gäller smärtlindringsmetoder. Sen tycker jag att det är lite olika. En del kvinnor vill inte veta när det är för sent eller man ska diskutera smärtlindring överhuvudtaget. Men då har man aktivt tagit den diskussionen med kvinnan. Sen finns det kvinnor som absolut vill veta precis när det börjar bli för sent, så att man har den chansen. Mm. Och det är en sak som barnmorska att verkligen följa det. Och jag är jätteförvånad att man säger att när man är öppen 8 centimeter så är för sent. Alltså det finns inte på min världskarta att det är för sent att få en ryggbedövning när det är öppet 8 centimeter.
Nej, för det där har vi pratat lite om. Det är många som säger det. Nej, men jag fick ingen för det var för sent. Vad är det som gäller här egentligen?
Ja, så, om jag tänker så här, att för mig är det för sent om jag ser att det här barnet kommer vara framfött innan bedövningen har någon effekt.
Mm, just det.
Det är alltså min absoluta huvudregel. Mm. Och jag tycker att som barnmorska, så är en man står på gräns och tänker, så ska jag göra allt vad som står i min makt, för det här är vad kvinnan vill ha. Mm. Att jag ska ta det beslutet och bestämma åt henne, nej, det blir jag upprörd över. Mm. Och jag tycker att just det här med smärtlindring, så är ju vi som jätteviktigt att få en bra information om både fördelar och nackdelar och alltihop det här. Och att vi måste ställa upp på vad kvinnor själva vill ha för information, så. Och ingenting som jag kan inte bestämma hur smärtsamt det är att föda barn åt en kvinna. Jag måste ju lita förtroende för henne för att hon kan förmedla det till mig.
Mm. Rimligt. Nu ska vi ta en fråga som jag var tvungen att läsa 1000 gånger innan jag förstod vad det stod. Så här låter den. Jag vill gärna höra hennes tankar kring henne, alltså du Gudrun, kring sen avnavling. Det var det jag hade ett problem att läsa, det ordet. Vad som räknas som då för sen avnavling och samt för- och nackdelar med det.
Och då, för att översätta till svenska, så tänker jag så här. Avnavling betyder att nu klipper man av navelsträngen.
Ja.
Svårare än så var det inte.
Just det. Det är bara mycket längre att skriva ut det än att skriva avnavling.
Ja, det här har ju diskuterats genom årens lopp fram och tillbaka med barnläkare och barnmorskor och förlossningsläkare och alltihopa det här. När det började så sa man så att man ska navla av tidigt på en gång, därför att barnet inte skulle få allt blod som var i moderkakan, därför att då skulle barnet lättare få sin gulhet efter, alltså den här gulsoten efteråt. Nu så har man idag, vad som gäller, så är det ju så att det är sen avnavling som gäller, absolut. Och med sen avnavling menar man då att pulsationerna ska upphöra till navelsträngen och att det ska gå 3 minuter innan man klipper av navelsträngen. Och man har gjort studier på det här och man, klart så visar man att det är bra med sen avnavling. Därför att barnet behöver den här reserven av blod som finns i moderkakan. Om det skulle uppstå en blödning efteråt eller någonting sånt. Det underlättar cirkulationen, kommer igång på barnet mycket bättre. Stamcellerna, som är det absolut viktigaste vi har resten av livet. Så att det är inte bara för ögonblicket utan också faktiskt resten av livet. Mm. Och alla andra hormoner som finns i moderkakan, vet man det här är jättenyttigt för barnet. Och det minskar också risken för anemi när barnet är vid 4 månaders ålder, så kontrollerar man. Och så såg man de här barnen med sen avnavling. De hade ett bättre blodvärde än de som hade då tid av. Sen vet du det här med lotusförlossningar.
Va?
Va? Lotusförlossningar har man kommit på så här att man inte klipper av navelsträngen överhuvudtaget. Mm. Utan man...
Man går där när man är 18 och
ja, ja, kan ta 4-5 dagar innan den då lossnar.
Intressant.
Och då finns det här så att man lägger då moderkakan i, först så tvättar man då rent moderkakan från allt blod och allting sånt där. Och sen så har man på salt på den och så stoppar man i en plastpåse och så lägger man det i en korg eller i någon liten väska. Och då går man kring med barnet och eller väskan.
Men
då.
Men gud, vad fint det lät på något vis. Ja,
nästa gång, Nina.
Ja, nästa gång. För min följdfråga har annars varit att liksom, varför inte 5 minuter? Liksom, alltså, varför inte ha det så länge som möjligt med tanke på just det här med stamceller. Men ja,
sen
okej,
är det ju
spännande.
Här väldigt, väldigt omdiskuterat, så kan man säga. Och det finns inga studier som säger så. Och jag tycker att det måste ju vara upp till föräldrarna om de vill ha det på det viset. Så varsågod, varför ska jag inte hjälpa till med det? Mm. En del talar om att det finns en viss risk för infektion. Så att man får vara observant om att det inte händer med barnet i navelsträngsfästet och så vidare. Och sen hålla rent då, det här att man har saltat ner med och att det är rent kring allt. Men som sagt, det är väl det som är det senaste nu har kommit mera. Jag har varit med några föräldrar som har gjort, men de som jag har varit med, de har väl kanske stått ut ett, någon har hållit ut i 2 dygn med att ha det. Sedan så tyckte de att nej, men nu gör vi det. Men jag tycker tillbaka till det, varför kan inte föräldrarna få bestämma det själva?
Precis.
Om de tycker att det är det som är bäst för dem och deras barn.
Lotus, vad sa du?
Lotusförlossning.
Lotusförlossning. Något att sätta upp på minnet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okej. Hejsan, jag har en fråga om knipövningar. Innan förlossning så sa min barnmorska att knipa ska du göra flera gånger om dagen. Och nu börjar jag knipa här nu bara för att jag läser det.
Aj då.
Det gjorde jag också. Men min kompis som är gravid nu har fått sagt till sig att hon inte ska knipa innan förlossning utan efteråt. Vad säger du, Gudrun?
Ja, det här finns väl lika mycket råd som barnmorskor tar sig för liksom, rätten att kunna sanningen på många olika sätt. Men alltså, jag tycker så här att de studier som finns så säger så här att det här med knipövningar är bra att göra under graviditeten. Om man till exempel vill träna upp sin bäckenbotten och också minska risken för bristningar. Sedan naturligtvis att man ska knipa efteråt. Men det viktiga är, tycker jag, att man också talar om hur ska de här knipövningarna gå till. så att man inte tror att nu kniper jag och så är det bra, knipa bra. Mm. Utan att lika viktigt som att kunna knipa, hitta de rätta musklerna när man kniper, så är det lika viktigt att kunna känna när slappnar jag av med min bäckenbottenmuskulatur. Mm. Och det är tampongtrick jag använt mig.
Ja, berätta om tampongtricket.
Och det är då kvinnorna, när en del kvinnor när man börjar känna när barnet är på väg att födas ut och en krystar, så känner man här trycket mot dentarmen. Och så kniper de emot allt de kan, för det är lite, nu har jag satt på mig, eller någonting sånt där. Och då, istället för att knipa då, om man då känner att precis man drar ut en tampong, att man öppnar upp istället. Mm. Så att man förstår att det är både knipa men också kunna slappna av med sin bäckenbotten. Och på det viset utnyttja det här beroende på vilken situation som man är i. Mm. Så att som sagt, för jag tycker att det är jätteviktigt att man gör rätt. Mm. Men sen också efteråt, ja, resten av livet tycker jag att man ska knipa.
Ja, det är väl en viktig poäng. För nu hänger jag ut min kära mor här, men hon har ju fått problem med framfall i, alltså, nu hon börjar närma sig 70 liksom. Så det är ju någonting som vi aldrig får ge upp, tyvärr.
Det berättar en hemlis. Ja. Alltså, kvinnor som inte har fött barn, de kan också få problem med det här. Med att hålla sin urin när östrogenet försvinner i kroppen och så vidare. Så att det här är någonting som jag tycker att alla ska satsa på som kvinna, om man inte vill kissa på sig.
Precis, det kan ju vara tråkigt ibland.
Ja.
Och det är ju inte så himla jobbigt. Det svåra är ju bara att få in det, att inte glömma bort det. Nej, det är ju det.
Precis. Och hellre gör det ofta än mycket när man gör det. Så ja. Men just det, både och. Glöm inte bort att det är både och. Mm. Och inte bara tro att det kniper och sen när man klarar.
Just det. Så egentligen alltid, hela livet. Men absolut då, både före förlossning och efter är svaret.
Och där finns en barnmorska som heter Susanne Ålund som faktiskt har skrivit en bok om det här kring. Och där man tittar på studier och så vidare, som är bra tycker jag att man kan hålla sig till.
Verkligen. All right. Hej, Gudrun är så himla bra.
Ja, tack för det.
Det vill jag bara skriva under på. Jag är i vecka 20 och har precis fått veta att jag har moderkakan i framvägg. Och det ska väl inte vara något större problem i sig, mer än att fosterrörelserna kan vara svåra att känna. Dock hörde jag någonstans att det kan påverka vid förlossningen genom att det blir svårt att avläsa bebisens puls. Kan det vara så? Och är det något särskilt som jag bör tänka på vid förlossning om man har moderkakan då i framvägg?
Nej, alltså att tänka på under själva födandet så tror jag inte. Och vad jag tycker ändå, man kan känna igen det är kvinnor som har en moderkaka som sitter i framvägen, precis som du har skrivit i din fråga här, så är det att det kan vara svårt att känna fosterrörelse. Så att där får man vara lite mera, alltså gå in och mera då tänka liksom, hur ska jag känna nu, att det, så att man följer det mönstret så att säga. Men det här att inte kunna lyssna på hjärtljuden och följa barnet under förlossningen. Alltså först och främst så beror på vilken teknik man använder. Tratten tycker jag inte att det är något problem, utan man kan alltid sätta den så att man undviker det.
Och tratten är alltså den här liksom trätratten som man lyssnar utanpå.
Och det där ultraljusdosan. Ja, det finns de som kanske tycker det. Jag tycker det är inte min erfarenhet i alla fall. Och är det så att man tycker att det är svårt att följa barnets hjärtljud och så vidare, så kan man sätta en sån här elektrod mot barnets huvud som man följer. Så att det är inte så att vi tänker att nu sitter moderkakan i framvägen och hur ska du här ha koll på bebisen. Man har jättebra koll på barnets hjärtljud oavsett var moderkakan sitter någonstans. Så vill jag bara säga.
Skönt. Ord och inga visor där. Det var väl betryggande. Då går vi över på lite träningssnack. Hej, jag joggade länge in i graviditeten, cirka till vecka 33-34. Men när jag fick veta att hon var fixerad så blev jag plötsligt lite nojig och vågade inte jogga längre på grund av då min fråga. Som är, kan barnet skadas av jogging om bebisen är fixerad? Jag tänker på det här med att nacken kanske hoppar lite upp och ner om man springer, eftersom magen skumpar lite då också. Så helt enkelt, kan det vara farligt att jogga och träna överlag kanske när barnet är fixerat?
Alltså det är ingenting som jag har hört talas om eller läst om eller hittat några studier om. Utan barnet ligger väl skyddat där inne i livmodern och fostervattnet och huvudet är fixerat. Och att nacken skulle på något sätt komma i kläm. Ja, det finns inte på min världskarta på det viset. Däremot så tycker jag att man ska tänka så här att låt kroppen bestämma vad du klarar av. Klarar du av att jogga, så jogga till 42 plus 0 om du tycker att det känns bra. Mm. Och du känner att du inte får mycket förvärkar eller att kroppen signalerar att det här är inte okej. Så att jag tycker att känn efter och låt kroppen bestämma. Om man är frisk och har normal graviditet och så vidare, så tycker jag att det. Vad man tycker jag kan undvika, det är väl bungee jump, hoppa på studsmatta eller hopp som studsar och så vidare. För att då blir det en extra. Och då är det mer att det blir en påfrestning på, kanske på livmoderhalsen, och att det är sin tur, om man nu ska spekulera runt i det här, att det blir mera förverkar och trycket att man kan dra igång någonting. Nu tror jag är allting helt okej, så kan man göra. Men låt kroppen bestämma hur det ska vara. Och hoppa inte och studsa runt, så att säga. Men att jogga allt eftersom, helt okej, tycker jag.
Kan jag också tipsa om att vi har ett helt kapitel om just träning och bra övningar, och även det här med knipövningarna i vår kära lilla bok som också heter Vattnet går, som jag och Gudrun har skrivit tillsammans. Tips! När vattnet gått och ingen progress skett med induktion, efter hur lång tid bör antibiotika ges?
Ja, jag då svarar som jag är van vid att man arbetar på de kliniker jag har varit. Det kanske kan se lite olika ut var någonstans man föder. Men generellt så har man nog tagit beslutet att när vattnet har gått och det inte sker någon progress, så börjar man med antibiotika efter 18 timmar. Men man sätter inte in antibiotika förrän det aktiva förlossningsarbetet har dragit igång. För annars kan det bli ganska många dygn som man måste stå på antibiotika, så det blir för mycket. Så man väntar med att börja med antibiotikabehandlingen tills verkarbetet startar. Men annars 18 timmar är en sån här magisk gräns.
Och varför får man antibiotika?
Det är ju därför infektionsrisken är ju större ju längre tid det går sedan vattnet har gått tills barnet är framfött, både för mamman och för barnet naturligtvis. Så att det är. Men ibland går det väldigt fort, så huvudsaken är att en dos i alla fall att man har fått. Och sen får man ju då observera barnet mer noggrant ifall att det skulle vara så. Men 18 timmar, då har man en gräns. Man sätter ju igång förlossningen 48 timmar efter att vattnet har gått, så att säga. Men då, och så får man komma in och så börjar man induktionen. Men man börjar inte med antibiotikabehandlingen förrän efter det aktiva förlossningsarbetet har kommit igång.
Men det här kan skilja sig lite?
Alltså jag tror inte så himla. Jag tror att det här är ganska generellt, så att säga.
Då tar vi sista frågan för det här avsnittet, och så får man liksom längta tills nästa gång då i studion för att få kanske svar på sin fråga som man har skickat in en gång i tiden. En tanke har hälsat på mig de senaste veckorna om att föda hemma istället för att åka in till förlossnings... BB. Jag tappar ordet. Förlossningscentrum, vad säger man?
Förlossningen.
Okej. Okay. Jag bor 7 minuter från sjukhuset och har haft 2 snabba förlossningar tidigare med lustgas och andning. Första barnet var lite chockat och behövde syre. Andra barnet tog jag emot själv. Jag är väldigt bekväm med tanken att ligga kvar i sängen när det drar igång och tänker på alla mödrar i världen där födslar sker. Enkelt fel uttryck. Det var mitt ord i hemmet. Men vad säger Gudrun?
Ja, tillbaka till det här. Jag tycker att det måste vara kvinnan och föräldrarna själva som bestämmer i princip var de ska föda sina barn. Är man bekväm och känner att allting är normalt och det här som vill jag, att föda barn hemma, så tycker jag, varsågod, men gör det då. Mm. Problemet i Sverige idag, det är ju det här att det är ju i princip bara i Stockholm och Umeå som man kan få tillgång till en barnmorska. För det jag tycker att man ska ha någon form av medhjälpare, att en barnmorska, för det kan ändå, precis som du nu, som det står här i frågan, att jag, vid första gången så var barnet medtaget, och det kan ju, även om man är omföderska, så kan det ju vara det, så det är väl bra att någon proffs finns med, men annars så tycker jag tror att många kvinnor skulle må bra av att få föda sina barn hemma, om man nu liksom har tagit bort alla riskfaktorer och att man har en känd barnmorska och så vidare, så det är bara så här, grattis, själv skulle jag säkert hoppa på det.
Ja, det är en spännande tanke, helt klart. Gudrun, jag är som vanligt otroligt nöjd med dina kunskaper och svar i de här spännande frågeställningarna.
Och jag tycker det är fantastiskt vilka kloka frågor vi får.
Eller hur?
Ja, men kvinnor verkligen reflekterar och funderar. Jättebra, fortsätt med det.
Fantastiskt. Tusen tack fantastiska Gudrun Abascal som har svar på allt i stort sett. Passa på nu att skicka in din fråga till Gudrun, för det dröjer inte länge förrän det blir ett nytt avsnitt med fråga svar med Gudrun Abascal. Du kan antingen skicka in det på vattnetgar@gmail.com eller bara slänga iväg en fråga på Instagram eller på Facebook, så löser vi detta. Vi hörs om inte alls för länge, för om nästa vecka kommer ingen mindre än Chili Bent till podden och berättar om spännande saker som att till exempel käka sin egen moderkaka. Det vill ni inte missa. Vi hörs snart. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.